En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is hör ni, fredag eftermiddag, Sillypodden. Vi måste få ihop någonting även den här veckan ju. Därför att nu börjar det hända grejer. Nu börjar ryktena komma igång. Det är det här vi har väntat lite på. Det börjar liksom värmas upp i maskineriet.
Tycker du det?
Ja, men jag tycker det. Det är när man ser de här fichases och de
fichages,
här...
Fichages, ja. Den här kvalitetssajten.
De här dumme huvudsajterna börjar liksom dra på de stora växlarna. Då vet man att det liksom är på gång.
Fast jag tycker snarare att det är så här, när de är som mest aktiva, det är ju ingen seriös verksamhet igång.
Nej, men man vet när det börjar spridas, när det börjar liksom, ja, när de dyker upp i flödet liksom, då vet man att intresset och suget efter Silly börjar komma igång. Och med suget så kommer ju också ryktena. Det är ju så det hänger ihop.
Ryan Gravenberg klar, va? Barca. Vad var det? 44 miljoner euro eller vad? För kanske var det knoppat ihop här nyligen.
Jag vet inte, de får inte Curtis Jones för 44 miljoner. Så att, jag vet inte riktigt vad de tänker på. Men visst. En 23-årig central mittfältare från Liverpool. Han kommer säkert gratis.
Finns ju dock ett Barca-rykte som faktiskt är intressant och som det känns som att det ligger någonting i.
Ja, och vi kan väl börja här. Det handlar ju om Harry Kane. Och det gör väl säkert alla Spurs-supportrar som sitter någonstans och hoppas att han ska komma hem igen efter sitt äventyr i Bayern München. Han fått komma dit, vinna lite titlar, visa upp sig utanför England, visa upp sig utanför Tottenham. Ska han komma hem igen? Och så vinna, liksom avsluta karriären med ett par titlar för Tottenham. Det är ju det alla Spurs-supportrar sitter och hoppas på. Det vet vi. Vi ser er. Men om Barca kommer och börjar dra, så kan det vara svårt för Harry Kane att säga nej förstås.
Ja, det ska väl finnas någon form av klausul i hans avtal med Bayern som ändå gör honom tillgänglig för ganska rejält drygt då, 500 miljoner kronor om man ska växla. Men Barca vill ju ha en ny forward, för de tänker skifta bort Robert Lewandowski till sommaren. Mycket rykten hit och dit. Han gjorde hattrick i helgen, så han håller ju fortfarande bevisligen en nivå, men att man kanske inte vill skaffa ett nytt kontrakt med honom utan gå på ett annat namn. Julian Alvarez från Atletico Madrid blir för dyr gissningsvis. Även om Julian själv var inte alls stängt någon dörr för Barcelona i de intervjuer han har gjort. Men det var ju trovärdig uppgift både från spanskt och även från engelskt håll, som gjort gällande att Harry Kane ska vara högst upp på Barcas önskelista över anfallare. Och han hade ju varit precis samma profil som när man värvade Lewandowski egentligen. Ungefär samma ålder på när de plockade in honom. Han är väl 32 nu.
Han är 32 nu. Lewandowski var 34 när han kom. Så att
ja, till och med det.
Till och med ett par år yngre än vad... Och jag menar, Lewandowski har ju inte varit en dålig värvning för Barca, om man säger så.
Jätteviktig värvning för deras del.
Det är klart att... Och jag menar, Kane ser ju hur bra ut som helst. Alltså, det är klart, alltså Lewandowski är en av de bästa liksom strikersna vi har haft i den här generationen spelare.
Så det är ju Harry Kane också.
Men det är Harry Kane också. Men Harry Kane gör ju också väldigt mycket mer. Han är ju ett enmansanfall på ett annat sätt än vad Lewandowski är. Lewandowski är ju fenomenal på att sätta bollen i nät. Men Harry Kane gör så otroligt mycket för det här Bayern München. Det såg vi redan i Tottenham att, jag menar, han förändrade sin spelstil, han sjönk lite mer djupare i planen, hade mycket assist, hans långbollar är fantastiska, han slår fasta situationer och så vidare. Alla minns väl när Roy Hodgson satte honom på hörner.
det var ju också ett konstexperiment utan dess like för övrigt, men ja. Jag tror att jag förstår verkligen varför Barcelona är intresserad av Harry Kane, om vi säger så. För jag tror att han skulle kunna funka jättebra. Jag kan se framför mig att Kane skulle vara ganska lockad av det anbudet också.
Ser inte varför han inte skulle vara det.
Fortsätta sin Eurotrip vidare söderut och upptäcka Barcelona. Nu verkar väl i för sig frun och familjen vara väldigt tillfreds i München. Och München är en kanonstad och verkar ha det väldigt bra i Bundesliga. Men såklart att Om det ändå kommer ett bud, Bayern är redo att sälja eller inte har något val att sälja, då kan jag mycket väl se framför mig Harry Kane i en Barcelona-tröja. För det finns lag du inte tackar nej till, och Barca ingår i den kategorin.
Ja. Och grejen med Barcelona nu för tiden är ju att de kan inte köpa de här. Alltså de kan inte göra som de gjorde en gång i tiden. De kan inte liksom ta in Coutinho för 1,5 miljarder längre.
Och det är väl en himla tur för Barcelona.
Det är inte helt fel. Sen ser Barcelonas ekonomi bättre ut nu än vad den har gjort på länge. Man har ägnat sig åt att städa upp ekonomin under de senaste åren. Man har inte lagt jättemycket pengar på övergångar. Man har sänkt sina utgifter ganska rejält. Man har varit lite mer försiktig och man har liksom ägnat sig åt ett städjobb i ekonomin som börjar liksom röra sig framåt. Swiss Ramble, som ju är bäst i hela världen på att skriva pedagogiskt om fotbollsekonomi, gjorde en genomgång av Barcelonas ekonomi inför den här säsongen då. Och det ser ju avsevärt mycket bättre ut. Inte så att man liksom kan utmana de Premier League-klubbarna eller Real Madrid eller Bayern München heller för den delen i hur mycket pengar man har att spendera. Men man befinner sig liksom inte på ruinens brant längre som man faktiskt gjorde för ett par säsonger sedan. Och grejen är att så här, ekonomin är väldigt stor. Nu sitter jag och gestikulerar här i poddstudion, för det blir ofta så när man ska prata om såna här saker. Alltså, omsättningen är ju väldigt stor i en sån klubb som Barcelona. Så kan de liksom närma sig break-even, eller kan de liksom få ner sina enorma utgifter lite grann, så finns det såklart mycket pengar att röra sig med. Sen kan de inte gå in och göra, och de ska inte i det här läget heller gå in och göra några miljardvärvningar från, ja men du vet, vilka det nu kan vara.
Men grundproblemet ligger i att
De kommer inte gå in och buda det som krävs för att få loss Gravenberg till exempel.
Nej, men grundproblemet ligger ju också att absolut, de har råd att värva spelarna, men har de utrymmet att registrera spelarna? Det är där problemet kommer.
Ja,
det är med La Liga-reglementen snarare än Barcelonas egen ekonomi som sätter dem.
Vi vet vad du tycker, Makoto, vi vet vad du tycker.
Jo, absolut, men det är en ganska viktig aspekt.
Ja, det är absolut.
Om de faktiskt har råd att värva eller inte, och de inte ska bli paniksälja för att få plats med spelare.
Och eftersom att ekonomin ser bättre ut nu, så finns det större utrymme att registrera spelare. Sen är det så här att man har ju städat ekonomin genom att ge bort framtida intäkter. Det är ju så man har, man har gjort. Så att Barcelona kommer ha en mindre ekonomi framöver på grund av den situationen man var i. Det är det man har tradat bort i det här. Så att långsiktigt kommer Barcelona vara en mindre ekonomisk liksom stormakt än vad Real Madrid är, än vad klubbarna i England såklart, men de liksom befinner sig ju på en egen liksom liten ö, ja, rent metaforiskt och
geografiskt. Det är en ö, det stämmer.
Det är en ö, men de är ju liksom egen liten superliga rent ekonomiskt, så är det ju. Och sen finns det PSG, inte ens Bayern München egentligen kan ju mäta sig med de här klubbarna.
Bayern München har ju medvetet tagit till liksom åtgärder för att på något sätt bygga en hållbar ekonomi framöver.
Men det är också så här, man behöver inte spendera miljarder för att bygga ett vinnande fotbollslag. Barcelona var rätt bra förra säsongen.
Premier League-klubbarna behöver spendera miljarder för att bygga vinnande fotbollslag, det har vi sett skymten av tidigare.
Fast ändå inte. Jag skulle säga att de bästa Liverpool liksom lagen vi har sett, när de har vunnit Champions League och vunnit liga och så vidare, det är ju lag som inte har byggts med stora pengar. Det är nu när de har spenderat svinmycket pengar som det är liksom, det är klart de har spenderat mycket
hela
pengar.
Grundfundamentet det har gjort på miljardvärvningar, det får inte glömma bort vad de kostade spelarna som kom in och blev bärande i det här laget.
Om vi jämför med vad Chelsea gjorde i mitten på 00-talet, eller vad PSG gjorde, eller vad Manchester City gjorde i början på 10-talet. Det är liksom andra sätt. Tottenham tog sig till en Champions League-final. Min poäng är bara att man måste inte spendera de där miljarderna för att bygga. Och det tror jag har varit en nyttig läxa även för Barcelona. För de har byggt ett av världens bästa lag, för de har ett av världens bästa lag, utan att bara skyffla pengar på nya spelare så som man gjorde.
Det är för att de har haft otrolig jackpot på spelare som har kommit nerifrån också, och haft helt rätt tränare för att förvalta de spelare som har kommit nerifrån.
Och det är ju sådana saker som, vad var det han sa? Vi ska göra allting som inte kostar pengar ska vi göra bäst av allt. Bäst av alla. Och det är väl lite de, jag menar, har man La Masia till exempel, där, det kommer ju hela tiden spelare därifrån.
Sen har det ju märkts nu att de kanske har, om de hade haft det bättre ställt, så hade de ju hittat en ersättare till Inigo Martinez, som har varit smärtsamt tydligt att de inte har haft i mittlåset, för att de har det, han saknas.
Absolut.
Det finns alla möjliga delar av laget som behöver förbättring och förstärkning. Sen så här, man kan ju undra, är det värt att lägga en halv miljard på Harry Kane då? Det kan man säga, det är samma frågor som när de skulle lägga en halv miljard på Robert Lewandowski. Men jo, det är nog där utifrån vad han kan ge dem och hur bra han skulle kunna göra den offensiven. Och han skulle ju vara, utan tvekan, en spelare som skulle vara perfekt och klippt och skuren för att vara den här nya anfallaren som de söker. Mm. Dock gällande Barcelona måste vi ta upp den nu när vi pratar om det. Det kommer bli bättre för dem när de flyttar tillbaka till Camp Nou efter väldigt många om och men och turer och hit och dit.
Verkligen.
De fick ju titta på gräsmattan här i fredags, eller var ute och träna på den också. Men de hade ett annat besök.
Rune Bardghji fick springa runt med kamera där, va?
GoPro-kamera hade han på sig och lagkamraterna skämtade med honom friskt. Mm. Men det var en annan kille som var på besök här under helgen efter. Utan att Barcelona visste om det.
Ja, Messi.
Messi. Jag tycker det är otroligt roligt att Rodrigo de Paul var med honom på det här besöket.
Ja, polare.
Ja, han tog väl fotot också, tror jag. Mm. Han som kallas Messis livvakt och numera lagkamrat i Inter Miami också. Men Laporta har ju skjutit ner det här. Han bara, det kommer inte lånas in någon Messi i vinterfönstret inför VM och bla bla bla. Men Messi öppnar ju själv för att han gärna skulle vilja återvända till klubben, och då inte kanske bara för att säga farväl som spelare. Vi får se vad det landar i. Men Laporta verkar ju stängt dörren för att de ska kunna plocka in Messi på ett korttidsavtal här nu. Jag vet inte om det hade varit det bästa för laget sportsligt, men såklart att ingen i Barcelona egentligen har sagt nej till det alternativet om det skulle dyka upp. Mm. Nej, men han har ju återkopplat med dem, det får man säga. Och det är ju spännande.
Ja. Nej, men man kan säga så här, skillnaden i om vi återgår till Barcelonas ekonomi då, och vad de kan göra, så för 24-25 säsongen så deklarerade man en förlust på 8 miljoner euro. Mm. Vilket ska jämföras med säsongen innan, när man deklarerade en förlust på 204 miljoner euro. Alltså, du förstår, det är fortfarande en liten förlust. Men det är, i de här sammanhangen så är det break-even. Och som Laporta säger då, att man har nått sina finansiella mål. De målen man har haft för de här säsongerna har man nått. Vilket har gjort att man har liksom ägnat sig åt ett stort städarbete. Och nu ska man då liksom tillbaks till Camp Nou. Och det ser lite...
Med det sagt så ska vi inte lita på allt Laporta säger. För att det är ju viss bilförsäljare aura på honom ibland.
Jo, det är klart.
Och det ska det vara. Han liksom passar i den där rollen på något sätt. Han känns... Det är en person som ändå andas FC Barcelona. Mm. På både gott och ont. Men liksom, ja...
Jag tror inte de hade velat byta tillbaka, som man säger så.
Till Barto? Nej, det är jag ganska övertygad om. Du har ju också Font där som väl smyger i kulisserna och fortfarande är sugen på det där presidentjobbet när det blir val nästa gång, tror jag. Men, jag skulle inte förvåna mig om vi kommer prata om registreringsstrul för Barcelona även i vinter eller till sommaren. Det skulle inte förvåna mig.
Nej.
Ändå, nej. Så att säga. För de vill ju fortfarande ha en trupp som ska vinna allt som går att vinna. Mm. Och det är inte gratis då.
Nej, så är det. Vi tar oss därifrån då. Real Madrid och Manchester City följer Szoboszlais kontraktförhandlingar med Liverpool just nu. Dominic Szoboszlai, som ju inte sitter kanske på en lön som motsvarar hans status i laget just nu. Han är väl Liverpools bästa spelare den här säsongen. Han var en av de bästa spelarna förra säsongen också. Han är otroligt viktig för det här laget.
Ja, otroligt bortglömd när alla ska sätta ihop sina elver med de där 5 miljarderna som har spenderat i somras, får man ju säga. Alltså, hur ska man få in Isak och Wirtz och Ekitike och Salah? Ja, det var ju aldrig Szoboszlai var med i någon av de här elverna, och det var man ju själv skyldig också. Liksom.
Men... Ja, men det är ju sjukt. vad händer nu med Szoboszlai när Wirtz kommer in? Frågan är ju snarare blivit, hur ska man få in Wirtz eftersom Szoboszlai står där och de går inte att flytta på?
Ja.
För så är det faktiskt. Han har spelat sig till en position där egentligen bara liksom Van Dijk och Salah och Alexander Arnold har varit tidigare. De är liksom helt opetbara.
Du skulle hålla honom så pass.
Jag tycker att han under den här säsongen har spelat sig till en sån position, för att det är så uppenbart. Jag skulle även vilja faktiskt peta in Gravenberch i den ekvationen.
Gravenberch håller jag med om.
Men så som Soboslaj har spelat, och det kände man ju inte alls inför den här säsongen. Han spelade ju högerback och allt möjligt för att liksom, han gjorde det jättebra där också. Han var bäst på plan som högerback och tuff. Han har ju en sån jävla motor. Alltså han springer och springer och springer och springer. Det är ju helt sanslöst. Så att där finns det kontraktsförhandlingar mellan honom och Liverpool. Jag tror att, alltså det är inte så, hans kontrakt går inte ut till sommaren, utan det är ett par år kvar på det där kontraktet. Om förhandlingarna redan är igång så tror jag nog att det blir en förlängning och han kommer nog få en lön som motsvarar kanske vad han vill ha.
Men vilken ungrare skulle tacka nej till Real Madrid? Med Ferenc Puskas i åtanke.
Precis, han har ju små fötter dessutom.
Om de kommer knackandes där, så tror jag att det kan finnas andra krav i förhandlingar som kanske Liverpool inte vill matcha. Men som sagt, vi är inte där än, det är ganska långt bort.
Ja,
herre. Och han är fortfarande ganska ung, han är 25 fortfarande.
Han är 25.
Så att det finns tid fortfarande för saker att utvecklas. Så jag förstår varför Real Madrid följer honom på så vis. Och ha honom i en central mittfältsroll där. Sen är frågan, de har ju Jude Bellingham.
Ja. Hans kontrakt går alltså ut sommaren 2028. Ja. Så att det är 3 år bort. Så att, ja, visst, om
Gravenberg sitter väl på liknande, va? Avtal som går ut 2028, tror jag också. Tror som ju...
De kom samma år ju.
Också kopplas samman med intresse som vi tidigare lite kort var inne på. Ja.
Nej, men det är bra fotbollsspelare. Då kommer det alltid tittas på. Jag tror inte att det är någonting som är överhuvudtaget aktuellt. Däremot kan det finnas en väldigt spännande spelare, Juventus. Yildiz förhandlingar sägs ha strandat.
Han har ju ännu mindre anpassad lön till sin vikt i laget. Tror jag man säger,
framförallt i sin liksom kvalitet rent så här internationellt.
Han är en av lagets bästa spelare just nu, utan tvekan, Juventus. Han är en av få ljusglimtar för Juventus den här säsongen.
Han är 0,5, alltså han fyllde 20 i år.
Exakt. Men han har också en lön som typ motsvarar en Primavera-spelare nästan. Alltså han är ju den 19:e bäst betalda spelaren i laget.
Ja, enligt...
Lloyd Kelly tjänar mer.
Ja, men precis. Enligt Capology, som vi brukar hänvisa till när det kommer till löner. De är rätt bra. Man kan gå in och kolla mycket där. Kolla Capology.com. De brukar ha...
Primärt hockey, va? Dock.
Nej, de har mycket fotboll också.
Ja, men det är väldigt NHL-ig sida.
Ja, men det är väl en amerikansk sida. Ja, precis. I grunden. Men de har också så här, hur pass bekräftade lönerna är och så vidare. Kan man se liksom vart källorna till allting och så där. Enligt Capology så har han då en årslön på ungefär 12 miljoner svenska kronor Yildiz, vilket är en bra allsvensk lön. Det är en väldigt hög allsvensk lön. Det är en bra lön i danska ligan, så kan man väl säga.
Miljon i månaden, ja, såklart att det är väldigt bra, men alltså i det här sammanhanget.
I det här sammanhanget är det inte väldigt mycket pengar. Han hade kunnat få även 10 gånger det någon annanstans. Så det är ju klart att han tar med sig det in i förhandlingen med Juventus. Och att
Vill ha 10 gånger så mycket. Alltså, det
tror jag också.
Men alltså, det som rapporterades var att hans krav skulle inte vara helt bizarra.
Nej.
Men det verkar inte som att de riktigt har kommit överens. Men det kan ju också ligga i att det inte är en ekonomisk fråga, utan faktumet att det är så pass många större klubbar som följer honom. Man kanske fattar att jag kommer kanske inte vinna mina titlar och nå mina största framgångar i Juventus utifrån vad de gör och vad de är som klubb. Och när det är intresse från klubbar som Barca, Real, Premier League, Jättar och så vidare, då kan jag förstå att det ändå, han funderar ett extra varv i det här läget.
Men han sitter på kontrakt fram till 2029. Så att han har 4 år kvar på det där kontraktet med Juventus. Så att det är ju ingen brådska för Juventus att liksom skeppa iväg honom första bästa. Utan,
ja, men då kommer lite bud, missnöje gror när du sitter på,
ja, det är klart att
12
är...
miljoner kronor per år. Stackars 20-årige Kenan Yildiz. då kan det börja puttra ändå, tror jag. Han kan få 10 gånger så mycket om han utan problem med en annan klubb.
Ja. Det är såklart att det finns massor med intressenter för den här spelaren just nu.
Utan tvekan.
Efter vad han har gjort, jag menar för den där åldern, i den där positionen, så är han ju en av Europas allra hetaste spelare.
Jättespännande spelare. Med jättemycket spetsegenskaper som jag tycker också. Han har ju redan trots sin unga ålder fått någon form av ledargestalt i Juventus, och också har ju burit kaptensbindeln vissa matcher till och med. I en klubb som Juventus, och det säger ju en del om liksom ansvarstagandet som han tar på planen också. väldigt intressant att följa vad det här kommer generera i, för att det, om han skulle vara till salu, då kommer väldigt många storklubbar vara där och vara väldigt sugna på att värva honom. Det är jag övertygad om.
Så är det ju.
Lenn hamnar i Chelsea eftersom att han är 20 år ytter.
Absolut.
Ska Garinaccio lånas ut sen?
På tal om, han är inte riktigt 20, men han är 23, yttrar. Adeyemi i Dortmund. Ytterforward.
Striker, ytterforward, ja, vad man nu vill placera honom. Han är snabb i alla fall.
Han är fruktansvärt snabb.
Ja, det är han.
Och bra. Och kan sätta bollen i mål. Låter väl precis som vad Manchester United behöver, eller?
Jag är inte helt främmande för den här tanken.
Jag förstår den inte riktigt, om jag ska vara ärlig. Man har tagit in Mbeumo, man har tagit in Cunha, man har fortfarande Benjamin Cesco där. Du har... Så still huvud på mig, vad heter han?
Bruno Fernandes.
Ja, men är inte Bruno
Mason
Fernandes.
Mount.
Nej.
Virkse.
Nej. Varför jag står helt still i huvudet på mig?
Diallo. Amad.
Amad Diallo, ja, precis. Som ju också liksom finns och har varit jättebra, tycker jag, när han har liksom... Det finns så uppenbara andra behov för Manchester United. Men nu ryktas det om att Manchester United är och drar i Adeyemi.
Fast han har ju egenskaper just. Anledningen till att nämna att han är jättesnabb är ju för att det är en egenskap som de inte riktigt har. Att ha den här riktiga speedkulan du kan kasta in och förändra matchbilder med. Jag tror att Adeyemi kan... Alltså, nu förutsätter jag att man då flyttar Cirkse, till exempel, som inte alls har ingått i abonnemangsplaner. Det förutsätter jag, i den här kalkylen att Bruno Fernandes numera är någon som ska spela i liksom lägre del på mittfältet tillsammans med då Casemiro eller Ugarte eller vem det nu blir. Jag håller med om att en defensiv mittfältare eller en tvåvägs mittfältare kanske primärt fortfarande borde vara högst upp på dagordningen. Men det finns ju rykten om alla möjliga där. Jag såg att Xavi Guerra-ryktet dök upp här igen nu. Alltså, för det skulle ju vara en spelare man skulle plocka in ganska billigt eftersom Valencia inte kan sälja för bra pengar. Men Adeyemi, man tänker att du ändå ska få in något mer offensivt hot i truppbygget som har vissa spetsegenskaper som kanske inte de du redan har, så tycker jag att Adeyemi känns väldigt spännande. Han är i en bra ålder, han är som sagt fruktansvärt snabb, han har spelat i Dortmund, han kan hantera pressen på så vis. Jag tycker att det är en intressant spelare. Sen vet jag inte exakt hur de ska få in honom, men om de nu vill ser behov offensivt, så kan jag absolut köpa varför man går för Karim Adeyemi.
Ja, alltså jag förstår ju varför det är en spelare som är intressant. Jag bara ser inte riktigt...
Ja, men det är bara inne i mitt fält. Om de skulle göra en inne i mitt fält och Adeyemi, då har de gjort ett kanonfönster utifrån vart de är just.
Jag tycker de har så jävla mycket liksom, av just den där, kan spela ytter, kan spela centralt. Visst, Cunha kan ju då liksom droppa ner och bli nummer 10.
Jag tror han är tänkt för en slutelva. Jag tror han är tänkt för att kunna förändra matchbilder, för att kunna liksom i lägen där de kanske kört fast med de spelarna, liksom bollskickliga spelarna de har där med Cunha, Mbeumo och så vidare, så kan de få in en speedkula och göra något annat. Eller i matcher där man leder och bara ha det kontringshotet och kunna slänga in Adeyemi och bara kuta på långbollar. De tomter upp komplement eller lek med tanken, Cunha går sönder, Mbeumo går sönder, någon av dem. Då har du ett väldigt bra alternativ. Så jag köper, om de nu ska göra saker i vinter trots allt, och förutsatt att de faktiskt ändå får in en ytterligare innermittfältare, då tycker jag att det är med ett ganska bra komplement.
Ja, okej. Okay. Jag köper det. En av de här centrala mittfältarna som det har pratats mycket om och som det fortsätter pratas mycket om är Crystal Palace Adam Wharton. Uttagen nu då i landslaget, fick spela bara några få minuter visserligen i veckan här. Har ju missat tidigare uttagningar lite på grund av skada, och sen för att det är ganska trångt på det här mittfältet. Jag menar, Jude Bellingham satt också på bänken i den här matchen, för att Elliot Anderson petar man ju inte på hur som helst.
Så helt bizarrt att Elliot Anderson kan gå före Jude Bellingham, men det är en annan historia.
Ja, och jag menar, Declan Rice flyttar du inte på.
Nej, det har jag svårt att se Tuchel får för sig att göra. Ja,
och jag ser nog ändå nu står det still ut på mig igen, men vem spelar de i tian nu i
Rogers.
Ja, Morgan Rogers. Fan, jag har en dålig dag idag. Morgan Rogers var den som startade på liksom nummer 10-positionen. Mm. Det är väl där egentligen man ser att Bellingham skulle kunna gå in med typ en Elliot Anderson, Wharton, Rice.
Känns som de kanske testar lite bakom. Också.
Så är det väl.
I det här läget de är klappade och klara för VM. Det är bara att testa lite och se vad som flyger. Bellingham kommer ha en central roll i det där laget i VM i sommaren. Allt annat vore helt bizarrt. Jag tror bara Real Madrid tackar och tar emot. Vini Junior fick ju lämna återbud för skada. Kylian Mbappé åkte väl hem idag. Jude Bellingham på bänken. Utvilade och pigga när Real Madrid ska försöka vända den här negativa trenden och alla rubriker efter landslagsuppehållet.
Perfekt. Nej, men det som är väldigt intressant då med Adam Wharton är att han gjorde en intervju med David Ornstein. Mm. Att det var han av alla journalister som gjorde den här intervjun för The Athletic. Han ställde ju då en del frågor om hur han, ja, om han hade uppfattat någonting om det här intresset från Manchester United och sådär. Han sa väl att nej, jag fokuserar, ja, men det vanliga fotbollssvaret. Mm. Liksom. Jag fokuserar på det jag har här och nu. Jag bekräftade väl mer eller mindre att Glasner skulle kan vara på väg bort och att Mark Gahey inte kommer förlänga sitt kontrakt eller tackat nej till kontrakt. De pratade lite om det också, att hur hela den grejen hade varit. Men det var ju intressant att Ornstein ändå ställde de här frågorna om Manchester United till Adam Wharton. För jag tycker personligen att Adam Wharton är en fruktansvärt spännande spelare. Visst, Elliot Anderson som ju kanske gått före honom i Tuchels elva nu då, gör lite fler poäng. Så är det ju. Han är ju lite mer av en lite mer tvåvägs kanske än vad Adam Wharton är. Lite mer sån här Lampard-löpningar in i boxen och lite fler målassist, men jag tycker att Adam Wharton, just som den här bollsäkra, defensiva mittfältaren som bara kan vända upp och göra sin... Alltså den här moderna defensiva mittfältaren, jag tycker han är fenomenal alltså. Intressant detalj från den intervjun också som de tog upp är att han samlar på, du vet, sådana här tradingkort. Jag kommer inte ihåg vad företaget heter, men...
Tops.
Tops, ja, precis. Ja. Och det finns ju då alla möjliga varianter av alla spelare. Och han försöker, hans plan är att hitta alla varianter av sig själv.
Är inte det ganska rimligt ändå?
Jag tycker det är roligt. Men alltså, han sitter alltså och hör av sig till folk på nätet och säger, du, har du den här versionen av Adam Wharton? Heter du Adam Wharton? Är du han? Jo, det är jag liksom. Att han tydligen ska ha liksom lådor med sådana här tradingkort hemma hos sig själv, berättade då David Ornstein i den här intervjun.
Hur många olika versioner av Adam Wharton kan hunnit släppas liksom?
Ja, men rätt många tydligen. Fan, jag vet inte. Jag tyckte bara det var roligt.
För det där är väl lite lika utspritt i liksom fotbollsvärlden som till exempel i baseballvärlden, där så fort någon har gjort någonting på en baseballplan så ska ju Tops eller vad det nu är, släppa någon så här specialkort med deras signatur eller en bit av deras tröja som de har lagt in i kortet, och sen så blir det världen så här säljhype när folk köper lådor av de här paketen för att få just det här kortet.
Ja, men det är väl så, men de har ändå gjort en del grejer med Crystal Palace ju senaste tiden, och han har ju varit
liksom... Europa League, FA Cup vinnare, specialkort och någon sån här Future Star, bla bla bla.
Unity Shield vann de ju dessutom och...
Specialkort, ja.
Jo, men alltså, jag vet inte hur sånt funkar.
Men lådor, alltså du måste tänka så här, måste han köpa han till liksom flera exemplar av samma kort då?
Nej, men han
vill inte att någon annan ska äga ett kort av Adam Wharton.
Nej, men han vill ju äga då i alla fall en variant av alla som finns. Det är väl det, och det är väl svårt att han kan inte, det är ju fusk att ringa till företaget och bara, kan inte ni bara skicka mig en variant? Det är ändå jag.
Det hade de nog gjort, tror jag.
Ja, men jag tror att han också inser att det är fusk. Men han verkar ju då vara väldigt intresserad av det här.
Det där är ju svårt i fotboll, för du har ju inte riktigt den här liksom memorabliga samlingspotentialen på liksom vissa milstolpar som du har i liksom baseball, tänker jag ju direkt på, med liksom baseballar som slås i den här homerunnen den här säsongen, säljt för det här priset och allt möjligt. Du får inte hem en fotboll från en arena, och den är lite svårare liksom frakt och
sånt. Om du inte gör hattrick.
Och då får du ju bollen, ja. Signerad av lagkamraterna och allt det där.
Ja, de är svåra att få tag på.
Jag tror inte att det är någon som...
Jag vet inte om Haaland skulle börja... Han har snart så många hemma så att han får börja liksom sälja av dem. Här var hattricket... Oh, jag minns inte ens vilket hattrick det här var. För de flesta fotbollsspelare så sitter ju den där hattrickbollen högst upp på...
Det är som Sara Sjöströms SM-medaljer i simning.
Exakt. Jag slutar räkna. Men det är ju såklart intressant att se vart han och hela det här Crystal Palace, det är ju, de befinner sig ju i den här positionen nu där
allt är möjligt.
Ja, men där allt är möjligt och liksom Glasner på väg ut eventuellt, förmodligen. Gehi definitivt på väg ut. Vi får väl se, det pratas om Real Madrid där också ju. Det känns som att de också har noterat att Ibrahima Konates form kanske inte har varit den allra bästa.
Real Madrid har ju sadlat om på Upamecano snarare.
Ja, precis, och då har ju Bayern München istället då tittat på på Konate.
Men vad Konate ska göra då? Ja, precis, ja, till Bayern då.
Ja, vi får väl se vad det blir av det. Han har ju varit han har inte varit bra den här säsongen, så kan man säga.
Nej, det kan man lugnt konstatera.
I alla fall. Och Mark Gay är skadad nu ju.
Det är tapp för Palace.
Så är det verkligen. Vi får se vad som händer. Det blir ju så när lag från en annan hylla gör succé på det sättet som Crystal Palace har gjort. Man har redan släppt Olise, man har släppt Esse. Mark Gay kommer försvinna. Försvinner Adam Wharton också. Kanske Mateta försvinner. Ja, men så är det tillbaka.
Lacroix kommer att pratas om jättemycket hit och dit också. Jag är helt övertygad om Munoz pratas redan hit och dit om ganska mycket. Barcelona ryckte på Munoz där också som flöt förbi, tror jag.
Kanske bäst av alla den här säsongen har ju Ismail Azar varit.
Ja, det säger du alltid.
Det tycker jag i och för sig alltid är, som sagt. Ja. Så är det. Hörrni, vi tar ett par frågor innan vi tar helg då. Grim skriver, när kommer Mudryk tillbaka? Vad tror ni snacket om att han går till Strasbourg tills han är redo up to speed igen?
Det är inte helt otänkbart, eller?
Nej, det är väl det pratas om, att de ska skicka dit honom.
Mudryk och Nanasi på varsin kant då, eller ska de konkurrera om samma position möjligtvis?
Ja, möjligtvis. Men de har väl gjort succé i Strasbourg då. Folk är ju inte jätte... Alltså framförallt Strasbourg-supporterna älskar ju inte den här rollen de har fått som någon slags farmarklubb till Chelsea.
Det tror jag inte de gör.
Nej, det visar de väl med all önskvärd tydlighet. Varje chans de får, vad de tycker om Todd Bowley och hans gäng.
De är inte lika accepterande till sitt öde som IK Frej var en gång i tiden.
Nej, just det.
Nej. Det fanns ju Frej-supportrar som var väldigt arga över den mergen, så att säga, också ska det sägas.
HTTF.
HTTT. Ja.
Jag vet inte. Sånt där ju.
T-et i HTF som gör det.
Nej, men ja, alltså Mudryk var ju en jättestor investering för Chelsea. De kan ju inte bara göra en Raheem Sterling och slänga honom på soptippen.
Satsade inte han på att han skulle tävla som sprinter på OS istället? Någonting? Var det inte något sånt som snackade om gällande Mudryk? Eller har helt missat?
Ja, det låter som du har drömt.
Jag kan ha sett den här rubriken någonstans. Sen, hur sanningsenlig det var, det vet jag inte.
Tror du att Mudryk kommer starta jättemånga matcher mer för Chelsea i sin karriär?
Tror inte han kommer starta en enda match till för Chelsea.
Jag tror också att de säljer honom bästa chans de får.
Så jag tror att han har satt sin sista dribbling i en Chelsea-tröja, det tror jag, det är helt övertygad om.
Och skickas han till Strasbourg så är det väl för att få honom up to speed lagom till försäljning.
Gissar jag på.
Kanske någonting
annat. Konstigare saker har hänt i Chelsea. De kan plötsligt få för sig att plötsligt är Mudryk på en kant där, liksom helt självklart. Konstiga saker har hänt i den klubben.
Ser vi Mudryk eller Sterling i en Chelsea-tröja?
Jättebra fråga. Jättebra fråga. Just det, Sterling är kvar, ja.
Ja.
Stackarn. Ja. Oh. Ja, det är en väldigt bra fråga.
Har han gjort någonting den här säsongen? Raheem Sterling. Han har ju då kontrakt fram till 2027. Så han har 2 år kvar på sitt kontrakt.
Winston Bogarde. All over again.
Ja, han har väl inte spelat. Det är väl de här... Nej, han har inte gjort en enda match den här säsongen.
Nej, han har väl inte knappt varit med en tur. Han får inte träna med dem.
Nej, det var väl de här... sociala medieuppdateringarna där liksom så här, han tränar, nu är det mörkt ute, då har han varit och tränat med juniorerna.
Jag tycker faktiskt att det är skamligt, måste jag säga, alltså behandlingen av honom från Chelseas del. Alltså de har gett honom ett kontrakt, han är värvad med förhoppningar, absolut, han har inte motsvarat dem, men sättet de bara fryser ut honom nu tycker jag faktiskt det är, och det är ju den här andra sidan där som spelarfack och annat också belyser att det där är ju inte okej sättet som Chelsea har hanterat Raheem Sterling, tycker jag. Jag tycker det är ganska bizarrt faktiskt. Jag säger inte att de måste spela honom, de måste genom en plats i truppen, men att bara isolera honom från träningar och sätta honom i exil på det här sättet tycker jag är osmakligt faktiskt. Mm. Om han inte har misskött sig på något sätt. Jag tror inte att Raheem Sterling har gjort förutom att de inte bara satsar på honom mer.
Han drar ju dock in ungefär 200 miljoner om året från sin position i juniorlaget. Det är, han är en av ligans bäst betalda spelare. Det är
jo,
jävla,
absolut,
jävla bizarr karriär han har haft. Alltså.
Det är en Winston Bogarde-situation han har hamnat i. Jag tror skillnaden är att Winston Bogarde njöt mycket mer av den. För det var ju mer liksom... Han hade väl något år kvar på kontraktet i Chelsea, om det var flera en gång i tiden. Den gamla nederländska backen. Chelsea sa, du ingår inte i några planer, vi vill sälja dig. Så har ni sett vilken lön jag har? Jag kan inte lämna det här. Jag sitter kvar här och samlar den. Och satt och njöt.
Dennis skriver, blir Semenyo kvar över januari? Om inte, så i vilken klubb hamnar han i? Jag skulle nog ändå säga att han blir kvar över januari.
Tror jag också. Han är för dyr i januari.
Ja, han är ju en fantastisk fotbollsspelare som jag är helt övertygad om. Det är klart att det är en sån här spel. Om det skulle vara fullständig kris någonstans och det behövs verkligen få in och det går, alltså han är väl själv öppnat för att lämna i januari redan.
Men killen kostar 1 miljard.
Jo, men Bournemouth vet ju hur man tar betalt. Så är det, för att de har sålt väldigt mycket spelare. De är inte i någon slags ekonomisk kris efter försäljningarna i somras.
Och det är ingen utländsk klubb som kommer köpa Semenyo för 1 miljard i vinter. Och då är frågan, finns det någon klubb som har behov av Semenyo för 1 miljard redan i vinter?
Ja, det sjuka är ju att det som det har ryktats om är ju Liverpool. Att de har varit där. Och jag menar, och att man menar då att man aldrig ersatt Luis Diaz. Att han skulle in på vänsterkanten där. Men där har ju Virt spelat senaste tiden.
Alltså, återigen, Szoboszlai är inte i kalkylen. Det är därför jag menar att det ligger kanske någonting i det där ryktet ändå.
Jag vet inte.
Han är inte i deras långsiktiga kalkyl. Eller är han där? Han har kanske spelat in sig i den, möjligtvis. Men vi får se. Men Semenyo, ja, jag vet inte riktigt vad de skulle med Semenyo till här och nu.
Nej, det är bara liksom ryktesflödet.
Jo, såklart. Men det här är
Indy Kaila.
Det är ju ett befogat rykte dock. City ska, de vill väl värva någonting offensivt i alla fall, men det verkar ju vara Rodrigo de fortfarande tittar på. Rodrigo är ju inte nöjd med hans situation i Madrid heller.
Nej.
Men de kanske gör en kovändning och går för Semenyo istället.
Ja.
City är väl inte helt otänkbart, eller?
Nej, det är det ju inte. 25 år gammal, är ju en, ja, men han är ju verkligen ett kraftverk i offensiven.
Han, ja.
han kombinerar ju så mycket egenskaper som man vill ha i sitt lag ju.
Mm.
Så är det. Hörde ni, det var det vi hade den här veckan från Sillypodden. Nu är det landslagsuppehåll. Missa inte, Johan Flink pratade med Ken Sema. Den intervjun är ute nu på Sportbladet VM-kvalspodd. Ken Sema, den antagligen mest sympatiska fotbollsspelaren som finns. Han är helt otrolig att lyssna på. Man önskar honom allt gott. Han öppnar ju också lite grann för att kanske återvända till allsvenskan vad det lider.
Det har han öppnat förr, Ken Sema. Sen är väl frågan vart han landar då. Norrköpingssonen.
Ja, det känns ju inte som att det blir Norrköping. Han är väl fortfarande lite bitter över
att Janne Andersson petade honom och han fick hitta det rätt i Ljungskile istället. Ja, det tror jag nog att eller finns nog ingen bitter, men det finns ingen så här direkt koppling för honom
till. Det finns ingen kärlek till IFK Norrköping, så liksom.
Det var ju Sylvie han slog igenom en gång i tiden, om man får, ja, slå igenom då. Sen var det Ljungskile han verkligen slog igenom. Men vet att det var ett år sedan jag pratade med honom om det här, tror jag. Och så han väl det att det liksom, han uteslutet stänger inga dörrar egentligen i allsvensk kontext på så vis.
Nej.
Det kan man förstå. Det var liksom mer underligt när Kristoffer Olsson valde AIK en gång i tiden, om vi pratade liksom Norrköpings hemvändare. Mm. Nu är ju för Kristoffer Olsson tillbaka i Norrköping ändå i Sleipner, men
ja, jo. Grejen är att Ken Sema är också såna spelare som skulle kunna vara helt jävla outstanding i allsvenskan. Han har ju de där kvaliteterna som är liksom svåra att få fram, de där liksom. Han har otrolig teknik, matchvinnar liksom fötter.
Man tänkte ju vad han sysslade med när han valde bort, när han lämnade Watford för Paphos i Cypern, men nu har han ju fått göra mål i Champions League för Paphos i Cypern, så då är det ju liksom mer vatten på kvarnen för det här klubbvalet, och landslagsplatsen har han behållit också. Mm.
Ja, så är det. Lyssna på den intervjun, det är klart värt. Och sen så kommer det ju då poddar efter Schweiz. Den kommer imorgon, alltså natten till söndag. Sen blir det uppsnack då inför den sista VM-kvalmatchen mot Slovenien. Får se vad Graham Potters landslag kan göra den här sista vändan. Det blir tufft, så är det ju. Och så är Sillypodden tillbaka nästa vecka igen då efter det någon gång. Och Sportbladets Premier League-podd får ni vänta ytterligare en vecka till då. Men den kommer den också vara så säkra. Tills dess säger vi, ha det bra, vi hörs.
I think I worked for 16 years here in England. And I deserve a bit more credit than wrong informations.